1994 klev jag in i den numera nedlagda skivbutiken Skivlagret i Kristianstad. Framför mig, innanför dörren i ett eget ställ, så såg jag direkt som en helig graal Nirvana MTV Unplugged in New York. Jag visste inte innan dess att denna fanns på CD, men konserten hade jag sett på MTV många gånger och jag hade dessutom spelat in den på VHS. Jag älskade denna konsert så otroligt mycket och jag var helt överlycklig över att den gick att köpa på CD. Och det är liksom det enda minnet jag har av den här resan till Kristianstad. Jag minns inga andra affärer eller köp från den dagen. Vägen hem minns jag dock väldigt tydligt, för jag tog ut den här skivans booklet för att titta på bilderna och läsa. Och denna booklet var gjord av ett så här grövre typ av matt papper som hade en väldigt speciell doft. Och jag satt länge och tittade och så kände man liksom doften från den här bukleten. Och den doften, den väcker verkligen minnen fortfarande. Ingen platta doftar liksom likadant som Nirvanas MTV Unplugged in New York. Men många omslag har ju speciella dofter som förstås kan bero på både typ av papper och lim och vad den har förvarats och så. Och det är ju en av de speciella grejerna med musik som är pressad i fysiskt format. Digital musik har liksom inget eget hem, medan en vinylskiva eller CD eller kassett eller minidisk eller vad det nu är hör hemma någonstans. Någon äger den. Även om den ligger år efter år i en skivback utan att någon spelar den, så är den ändå där och den låter så som den gjorde förra gången. Och när jag spelar en vinylskiva så kan jag nästan ibland höra att det är just mitt exemplar som spelas. Om det är någon liten repa eller något litet hack som i mitt ex av första The Doors-plattan som jag spelade någon gång mitt i natten för 10 år sedan och tappade, så att det blev så här liksom popljud i en låt, så hör jag det ljudet och tänker på den händelsen liksom. Och jag vill inte byta ut den skivan. Jag köper gärna ett ex till i så fall, men jag kommer inte göra mig av med den ändå. Eller om en skiva är helt ny så kan jag njuta av att det inte hörs något brus från damm eller användande. Och jag lyssnar efter den här tystnaden. Som i mitt Japan-pressade exemplar av soundtracket till Apocalypse Now, där det är total tystnad mellan låtarna. Digital streamad musik är ofta vad det är. Där är inga större variationer och olika utgåvor på samma sätt. Medan musik pressad i fysiska format finns i olika kvaliteter. En pressning kan låta helt olik en annan. Men i slutändan är jag ju beroende av båda formaten. Hur skulle jag kunna promenera 25 minuter till och från jobbet utan streamad musik i hörlurarna? Fullständigt otänkbart lidande. Det där blev ett jäkligt långt intro, så nu vill jag bara köra igång första låten. Det här är The Louvin Brothers, The River of Jordan, från plattan Satan is Real. The Louvin Brothers bestod av bröderna Ira och Charlie Louvin. Plattan Satan is Real kom 1959 och är deras sjunde album. Den har ett fantastiskt omslag där bröderna står i vita kostymer mot en bakgrund av stenar och brinnande däck och en 3,5 meter lång djävul som de själva sågade ut och skapade i plywood. Det skulle symbolisera någon slags helvete de har hamnat i. Bröderna var nämligen djupt troende och sjöng i stort sett bara om det. Och trots deras predikan om hur man ska leva så hade Ira stora alkoholproblem och var känd för sitt humör och sina raseriutbrott. Han slog bland annat sönder instrument på scen och fick limma ihop dem sen i efterhand. Och de här raseriutbrotten ledde också till att hans fru vid ett tillfälle sköt honom. Han fick 4 skott i bröstet och 1 i handen, men han överlevde dock mirakulöst, vilket hon inte blev jätteglad över. Hon ska nämligen ha sagt, "If the bastard don't die, I'll shoot him again." Ouch! Tydligen hade han försökt strypa sin fru med en telefonsladd, vilket ledde till att hon sköt honom. Louvin Brothers spelade från 1940 fram till 1963. Sen splittrades de när Charlie till slut tröttnade på Iras beteende. Ira åkte sen dit för rattfylla och innan domen hann komma så dog han 41 år gammal i en bilolycka tillsammans med sin 4:e fru. Charlie levde vidare fram till 2011. Jag såg till en början The Louvin Brothers som något galet, konstigt, som jag bara skrattade åt. Alltihop var bara en sån rolig grej och en kul story man kunde berätta för folk. Och det tycker jag ju fortfarande. Men jag insåg också en sak. De sjunger så jävla bra ihop och sjunger i så sjukt snygga stämmor. De här låtarna är fan jävligt bra på riktigt. Och även om Ira betedde sig som ett svin och bara la all skulden sen på djävulen, så kan jag inte komma ifrån att jag tycker att det är en fantastisk platta. Låten The River of Jordan, som vi hörde nyss, är min favoritlåt på den här plattan. Och det finns många jäkligt bra låtar på den. Men istället för att spela en av de bästa så ska jag nu spela en låt som jag faktiskt oftast hoppar över. Det kanske låter lite konstigt, men det här är en låt som du bara måste höra om du inte hört den. För den är verkligen speciell. Här blir de här kristna värderingarna ännu tydligare. I första spåret på plattan, titelspåret Satan is Real, tar man en paus mitt i låten för att predika lite på den där underbara Alabama-dialekten. Och han berättar att djävulen finns i, ja, bland annat typ varenda platta du har i din samling, såvida du inte har någon av Sanna Nilsens julplattor. Satan is real, working with power, he can tempt you and lead you astray. I attended service at a little church in the country not long ago. A prayer was led by an old country preacher who then raised his hands as everyone stood and sang, "My God is real." A warm breeze through the open windows brought in the smell of new-mown hay in a nearby field, and the singing of birds could be heard in the moment of silence as the preacher opened his Bible to read. And then a little old man stood up, bent with age, his hair thin and white, and said, "Preacher, tell them that Satan is real too. You can hear him in songs that give praise to idols and sinful things of this world. You can see him in the destruction of homes torn apart. I know that Satan is real, for once I had a happy home. I was loved and respected by my family. I was looked upon as a leader in my community. And then Satan came into my life. I grew selfish and unneighborly. My friends turned against me. And finally, my home was broken apart. My children took their paths into a world of sin. Yes, preacher, it's sweet to know that God is real and to know that in him all things are possible. And we know that heaven is a real place where joys shall never end. But sinner friend, if you're here today, Satan is real too. And hell is a real place, a place of everlasting punishment.
Satan is real, working in spirit. You can see him and hear him in this world every day.
Nu byter vi stil till någonting helt annat. Alltså något så totalt annat som, jag vet inte, från en helt annan planet än The Loving Brothers. Det är svenskt, det är punk, det är simpelt, det är Lunds stoltheter Satanic Surfers och deras EP Keep Out. Den här plattan köpte jag först på CD på Megaskivakademin vid Sergels torg i Stockholm. Någon gång i mitten på 90-talet när jag gick på högstadiet. Och fick sedan vänta ända till 2019 på att den skulle släppas på vinyl. Och jag trodde faktiskt aldrig att det skulle hända. Men det franska skivbolaget Effervescence, eller hur det nu uttalas, de ställde upp och fixade det. Vinylen jag har är svart 12-tums EP 45 varv, limiterad till 250x. Och den innehåller även en poster som skickades med de första beställningarna. Den här postern ligger dock kvar i omslaget i väntan på att jag och frun ska komma överens om var den ska hänga. Omslaget är förresten gjort av Henke Valse som gjort en massa skivomslag genom åren, bland annat till Sahara Hot Nights senaste platta som jag har pratat om här i podden tidigare. På högstadiet lyssnade jag sjukt mycket på Satanic Surfers och även längre fram i många perioder, men av någon anledning så dröjde det ända till 2005 innan jag såg dem live. Då såg jag dem på Malmöfestivalen och jag tyckte den spelningen var så jävla bra. Jag kommer ihåg att jag såg deras gamla basist Tomek i publiken också. Och jag tyckte det var så jävla synd att han inte är kvar i bandet, för att han var verkligen grym. Basen framhävs ganska mycket på Keep Out, trots den annars väldigt platta produktionen. Men det är bra att den framhävs, för att hans basgångar är jävligt snygga och tillför verkligen någonting extra. Det kanske du tänkte på också när vi nyss hörde plattans första spår, Miss Big Mouth. Efter konserten så gick jag och mina vänner till Sappla, ett uteställe då på Möllan i Malmö. Det var en sjukt härlig sommarkväll och när vi satt på uteserveringen så kom hela bandet dit och vi snackade en del om spelningen och så med dem. Och jag kommer ihåg att jag drack ganska många öl och hyllade bandet lite för mycket. Nästa låt heter Don't Skate on My Ramp. Det är sista spåret och det är en grym låt om rasism. I den hör vi också bandets trummis Rodrigo på sång i refrängen. Rodde fick ta större plats i bandet på nästkommande platta Hero of Our Time, då sångaren Ulf inte längre var kvar i bandet. Jag tror han flyttade utomlands. Och Rodde stod då för all sång, vilket han sen fortsatt med på alla plattor därifrån och framåt. Don't Skate on My Ramp spelades flitigt på festerna i min första lägenhet, förutom när min kompis Jerry var med. Han hade nämligen efter en fest några år tidigare somnat med denna plattan i hörlurarna. Och den här 19 minuter långa EP:n hade sen gått på repeat i hans hörlurar hela natten. Och efter det klarade han inte av att höra en enda ton från den. Den tredje plattan jag ska prata om är Chris Cornells första soloalbum Euphoria Morning från 1999. Cornell är ju naturligtvis främst känd som sångare i Soundgarden och även Audioslave, men han har också släppt 5 soloalbum. Här är låten Moonchild. Cornells röst är verkligen speciell. När denna plattan kom så lyssnade jag mycket på den. Och den släpptes inte förrän 2015 sen på vinyl. Då på 180 grams vinyl. Och jag förbokade den direkt när jag såg att den skulle komma. Den verkar faktiskt fortfarande produceras. Jag såg i alla fall att den fortfarande finns i butik. När jag skulle välja skivor inför detta avsnittet så tittade jag på omslaget och blev lite förvirrad över titeln. Jag tänkte, aha, den heter ju Euphoria Morning, där morning stavas med OU, alltså som i sorg. Och jag har alltid trott att den heter morning som i morgon. Men det visade sig att jag faktiskt inte var helt fel ute. Cornell hade från allra första början tänkt att morning skulle stavas med OU. Men valde att ändra det till att stava det bara med O istället. Detta ångrade han sen i alla år. För han tyckte att det var något poetiskt med den där titeln Euforisk sorg. Så när den skulle återsläppas 2015 så ändrade han tillbaka stavningen till Euphoria Morning med O-U. Det är många bra låtar från plattan. Vi har ju singeln Can't Change Me som är väldigt bra. Och vi har Follow My Way, Disappearing One och så vidare. Många bra låtar. När det gäller stilen på plattan så läste jag att någon kallade det för Neo Psychedelic Rock. Och det kan jag hålla med om. För jag vill inte placera det här ihop med den äldre psykedelian. Utan passar bättre med Neo Psychedelic Rock. Jag tycker också att det emellanåt låter lite så här Indien-inspirerat kan jag tycka. Det låter i alla fall inte som något annat jag har hört. Cornell-sagan och Soundgarden-sagan fick ju ett tragiskt slut när Cornell efter en konsert med Soundgarden den 18 maj 2017 tog sitt liv. Hello, I know there's someone out there who can understand and who's feeling the same way as me. I'm 24 and I've got everything to live for, but I know now that it wasn't meant to be. Cause all has been lost and all has been won, and there's nothing left for us to say. But now någon gång längre fram kommer jag ha glömt bort att jag en gång i tiden spelade in det här avsnittet. Men jag kommer aldrig glömma när jag köpte Nirvana Unplugged-plattan. Jag kanske ska gå ner till min favoritaffär Compact Disc och köpa lite fler minnen. Ha det fint. Hej! 'Cause we know now that just won't be-